Hela radlyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Politik i fokus. Det här är radioprogrammet där representanter från olika oppositionspartier diskuterar dagsaktuella lokalpolitiska frågor. Idag har jag med mig i studien från mitt eget parti.
Heinz Sjögren.
Och sen?
Katarina Rath från Centerpartiet.
Och Marie Åkesdotter från Miljöpartiet.
Välkomna alla tre. Och själv heter jag alltså Mats Lindblom och är gruppledare för Liberalerna i Tyresö. Sen vi satt här i studion förra gången så har ju faktiskt Tyresö uppmärksammats en hel del i riksmedia. Det allra senaste som hänt, det var väl kanske inte så positivt för kommunen, men det var ju att polisens nationella operativa avdelning då har klassat Graningsringen som ett utsatt område. Och det är förstås inget positivt för kommunen, så vi tänkte vi återkommer till det lite senare i programmet. Men det var inte det enda sammanhanget som Tyresö har förekommit i riksmedia. Det var säkert många som såg partiledardebatten mellan Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson i Aktuellt-studion för en tid sedan. Och den handlar ju i stort om det här AIP. Vad är det för någonting, Marie?
Ja, det är Socialdemokraternas mediebolag och de har bland annat en tidning då som heter Aktuellt i politiken. Socialdemokraterna tror eller säger att alla vet ju att det är de som äger AIP. Media. Men så förhåller det sig inte. Och de har också drivit såna här sociala konton som bland annat heter Jävla Uland och Politikhållen. Och det är en väldigt otydlig avsändare. Så det är ju kanske att likna vid trollkonton då.
Ja, precis. Då är det diskussionen gick ut på att det här bolaget som också är en tidskrift egentligen då, att det är inte alls tydligt att det är Socialdemokraterna som står bakom det här.
Nej.
Och i den här debatten då mellan Jimmy och Magdalena då, så nämner helt plötsligt Jimmy Åkesson då Tyresö Nyheter. Alltså den här lokaltidningen som många känner till här i Tyresö. Och varför nämner han det här? Kan du svara på det, Katarina?
Det är ju för att det har kommit fram uppgifter bland annat om att tidningen dels finansieras till viss del av Socialdemokraterna här i Tyresö, men också att vi har ju själva upplevt att innehållet också produceras av Socialdemokraterna här i Tyresö. Också att den inte är särskilt tydlig, precis som i AIP, det är inte tydligt att Socialdemokraterna är avsändaren, och just ett politiskt parti måste vara extra tydlig med det.
Ja, precis. Det är nog inte många Tyresöbor som vet att det här är Socialdemokraternas egna tidning egentligen. Det var en annan artikel i ETC här om det också, Heinz. Vad var det stod där egentligen?
Ja, de tog upp det här och hade väl också fångat upp den här partiledardebatten som var mellan Socialdemokraterna och SD. Och ETC gjorde ju en väldigt stor artikel om det hela, och där framgick det med, du var ju själv Mats och även Marie var ju citerade och med på bild i den här artikeln. Och där framgick det ju väldigt tydligt att det var ett dilemma. Ena stunden hävdar man från Socialdemokraternas sida att det är en oberoende tidning. Och nästa stund framgår det att man faktiskt är med och stöttar den här på olika sätt, både finansiellt och med personal.
Mm, precis, så var det med det oberoendet egentligen då, att man faktiskt betalar pengar till tidningen?
Ja, det är ju motsägelsefullt. Jag såg ju bland annat utsagor i tidningen där ordföranden för Socialdemokraterna i Tyresö, Susanne Rånström, uttalade sig och faktiskt bekräftade till ETC att partiet bidrar till tidningen ekonomiskt. Och uttalar också att man gärna vill vara med och sponsra ett lokalt nyhetsmedia, som man säger.
Okej, okay. Ja, det kanske inte riktigt ett lokalt nyhetsmedia. Det är väl mer en propagandatidning egentligen för Socialdemokraterna, vill jag påstå.
Så var ju också rubriken på den här artikeln faktiskt. En propagandablaska, stod det med fet stil.
Ja, det säger väl egentligen väldigt bra vad det handlar om. Vad säger du, Marie?
Ja, nej, men det är ju problematiskt med otydliga avsändare. Spelar ingen roll om det är Henrik Jönsson som inte talar om vilka hans finansiärer är, eller om det är SD som bedriver trollkonten. Det är lika illa när Socialdemokraterna inte är tydliga med att de är avsändare. Och här tycker jag ju att Socialdemokraterna borde liksom backa och fundera lite på deras agerande. Och alla vet inte att det är Socialdemokraterna som äger Tyresö Nyheter. Eller ja, de kanske inte äger, men de finansierar ju den i alla fall. Och inte AIP Media heller. Det är socialdemokrater som vet det. Men många andra gör inte det.
Precis, jag tror att tidningen är ju en, som de säger, oberoende ekonomisk förening. Men som sagt, kopplingarna till Socialdemokratiska partiet är ju starka. De får ju ekonomiskt stöd därifrån. Det finns också personunion där med redaktion, chefredaktör och toppolitiker här i kommunen och i Stockholms stad. Sen kan man tänka sig att gör det någonting att det finns en socialdemokratisk tidning här? Nej, om man är tydlig med avsändaren är väl okej. Sen blir det ju så att folk tror att det som står i en tidning är sant. Men det är det ju inte alltid. Ett väldigt tydligt exempel på det var ju valrörelsen 2022. När Socialdemokraterna i den här tidningen då gjorde en valkompass. Och de där var ju populära då för att reda ut vilket parti man ska rösta på. Men det var ju inte mycket som var sant när det gäller de andra partiernas politik. Det kan vi ju säga med säkerhet när det gäller Liberalernas politik. Men jag tror inte att det stämde så mycket för de andra partierna heller.
Alltså, jag vill kommentera det. Det var ju tendensiösa frågor som man har Socialdemokraterna har skrivit ihop själva. Och sen har de skrivit svaren från de andra partierna. Och det här kommer ut då dagar innan valet ska ske.
Mm.
Och utan att överhuvudtaget kontakta något parti. Inte ens samarbetspartierna. Så att det blev ju en ganska skör stämning kan man säga. Med.
Det kan du säga i det styre som fanns då, ja. Precis. Mm. Mm. Vad säger du, Hans?
Ja, nej, jag hade ju bland annat de diskussionerna med företrädare för Socialdemokraterna då, och man påstod ju även då att tidningen var ju helt oberoende. Mm. Och då är det ju så som vi vet att både chefredaktör, redaktionen, adressen, webbsida och annat, det är upplagt och kopplat till Socialdemokraterna, så det är ju löjligt att påstå att det är ett oberoende. Jag vill bara hänga på det du sa nyss också, Marie. Vi går in i en valperiod här nu framöver också. Och därför tycker jag det är otroligt viktigt att det ska tydligt framgå om det är valpropaganda, vilket parti eller vem det nu är som står bakom olika konton på sociala medier. Vi kommer ju överösas med propaganda här nu framöver under våren och sommaren. Och det är ju olyckligt om det låtsas vara oberoende media som skriver och gör de här tolkningarna. Vi kommer få se valkompasser framöver också. Vi lär oss ju att man ska vara källkritisk. Och dessa tider när det dessutom är desinformation och liknande som sprids från andra länder till och med. Då ska vi akta oss väldigt noga med att själva bidra till att dölja saker och ting.
Just det där med källkritik. Vi lär ju våra barn att källkritik är jätteviktigt när man läser på sociala medier och i nyheter. Och då är det ju extra viktigt som ett politiskt parti att vara tydlig med att man är avsändaren just i en tidning också, som vi har nämnt tidigare, många Tyresöbor kanske likställer med Mitt i, men äldre läser för att det är en Tyresö-tidning.
Mm. Ja, precis, och det är inte bara vi som har uppmärksammat det, även på EU-nivå så finns det ju ny lagstiftning om det här. Och det kommer vi att se, alltså att från nu så kommer politiska annonser som finns i till exempel Mitt i Tyresö, för de är ju ganska vanligt förekommande där. De kommer ju ha en tydlig text som talar om att det här är ingen artikel utan en politisk annons. Och det gäller ju för liksom små annonser i Mitt i, men här pratar vi alltså om en hel tidning som går lite under falsk flagg faktiskt.
Ja, nej, men jag vill också säga att det är ju ingen journalistisk produkt. Utan det är socialdemokrater som sitter och skriver, och ofta står det ju ingen namn heller under artiklarna. Jag tycker ju att socialdemokraterna borde sätta sin logotyp på tidningen, så då vet ju alla det. Precis som vi gör när vi tar fram material, flygblad och kampanjmaterial på olika sätt, så är det tydligt. Nu försvarar de sig med att det står socialdemokratiska förtecken. Men vad betyder det? Det framgår i artikeln där att expertisen inte tycker att det är tillräckligt i alla fall.
Nej, och det är det ju verkligen inte, för det är väldigt förvirrande. Vi har ju en tidning som heter Aftonbladet som är också liksom en socialdemokratisk touch på, men inte har med partiet att göra. Och så är det väl DN brukar vi kalla sig för oberoende liberal. Men det har ju faktiskt ingenting med vårt parti att göra.
Och då vill jag tillägga en annan sak också som vi har uppmärksammat. Det är ju så att Socialdemokraterna har ju haft tillgång till Tyres bostäders låsta fastighet. Exklusiv tillgång till den för att de har haft en tidning som de ska dela ut. Men de har ju använt blipparna eller nycklarna till annat också. Till att knacka dörr och dela ut material. Vilket vi andra inte har kunnat göra. Men efter att vi uppmärksammade det med en interpellation så har vi nu fått tillgång till de låsta fastigheterna också. Alla precis. Partier.
Och det är precis i dagarna. Så att jag tror inte att det har kommit ut något material den vägen än. Men det kanske kommer nu till jul. Vi får väl se hur aktiva alla partier är.
Det där är oerhört viktigt också. Att man ska ha lika möjligheter. Även om vi är små partier så ska väl inte ett större parti stänga ute oss andra. Nej. Som har varit fallet tidigare.
Mm. Nej, precis. För alla partier delar ju ut material i brevlådorna i mindre eller större omfattning. Och avsändaren är ju väldigt tydlig på de flygblad som, i alla fall vi partier som representerar, de partier som vi representerar här i studien idag. Ja, det tror jag gäller alla oppositionspartier övrigt i alla fall också. Ja, det var om Socialdemokraterna mycket det också. Men vi har ju också uppmärksammat sig i riksmedia när det gäller vårt styre här i kommunen. Socialdemokraterna är ju ena halvan av styret, den andra är Moderaterna. Och det här är ju en ny företeelse i Sverige, att det blir allt vanligare och vanligare med S- och M-styren. Jag tror jag läste då i Dagens Samhälle att det var hela 64 kommuner i Sverige som styrdes av Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans. Och det som uppmärksammas i tidningen är att det blir en del problem här. Och Marie, du förekommer själv i den här artikeln.
Ja.
Vad handlar det om egentligen?
Ja, det är ju ett antal saker som har förändrats och där man kan se att oppositionen har fått ett allt mindre demokratiskt utrymme. Och det har till och med gått så långt så att vi, alla partier i opposition har gjort gemensam sak och skrivit en motion, eller två. Vi kommer lämna in en motion till här nu i på nästa fullmäktige. Men den första handlade om att alla gruppledare i opposition ska ha tillgång till arbetsredskap. De fattade beslut om det, att vi inte skulle ha det av någon anledning. Det stod på hemsidan tydligen. Det står inte att gruppledare inte ska ha det. Det står att ordförande ska ha dator. Och den där texten måste ha legat där ett tag, för att det var ju... Ja. Jag känner inte till det i alla fall.
Ja, det spelar ingen större roll. För att det, liksom man ändrar ett befintligt läge till något helt nytt. Det vill säga att man plockar bort arbetsredskap från personer som har varit vana att haft det under många år.
Många inskränkningar och bland annat också så har de ju slutat och bereda motioner så som vi brukar göra. Alltså praxis och som det står på hemsidan att man ska göra, att tjänstemännen tar fram underlag. Och sedan skriver ordförande ett utlåtande. Men nu har man gått förbi tjänstemännen och skrivit litet ordförandeutlåtande i bästa hand. Man har också avslagit motioner för att vi har yrkat i vår budget på någon fråga. Och då har man hänvisat till det, vilket jag aldrig någonsin har varit med om under mina över 20 år i politiken.
Nej, precis, och det man kan notera här också i den här artikeln, att det här är inte bara i Tyresö det händer, utan det händer på flera håll då där just Socialdemokraterna och Moderaterna styr tillsammans, att man stryper oppositionens motionsbehandling genom att man inte tjänstemannen bereder dem. Och det blir ju väldigt komplicerat. Alltså det finns ju motioner i stort och smått. När man inte får liksom någon omvärldsanalys kring det här, någon konsekvensanalyser och ekonomiska kalkyler och sånt, något faktabaserat underlag, det blir väldigt svårt att föra vidare debatten. Vi politiska partier, vi är ganska duktiga på att komma upp med det vi tycker är bra idéer, men sen hur möjliga de är att realisera och så, alltså det krävs ju då en professionell analys, och den är ju borttagen nu, så är det.
Ja, jag kan ju bara hålla med. Jag tycker det är befängt egentligen att man inte lyssnar på dem som experter på respektive fråga. Om det då är tjänstemännen inom en förvaltning eller om man också gör någon omvärldsanalys och kollar vad har man gjort i andra kommuner till exempel. Det finns ju mycket lärdomar att lära sig av andra kommuner som kanske har testat en idé eller kanske har sagt nej till den här idén tidigare också. Och det kräver ju inga jätteinsatser för en sån utredning. Då får man en oberoende, neutral faktadel från förvaltningen i tillägg då till vad då styret eller ordföranden tycker i respektive fråga.
Mm.
Det blir ju också problematiskt. Nu har vi börjat få tillbaka några av de här motionerna som vi återremitterade tillsammans. Och då har utredning skett kring huruvida behandlingen av motionerna har varit lagvidrig eller inte. Men man har fortfarande inte berett motionerna.
Mm.
Och det är en tråkig utveckling. Vi är flera oppositionspartier som representerar över 11 000 röstberättigade Tyresbor.
Mm.
Och deras familjer i vissa fall. Det är många Tyresbors röster som förnekas när inte vi får vår, i vissa fall lagstadgade rätt att utföra vår politik. Det är problematiskt.
Ja, det var ju också så att på senaste fullmäktiget så återremitterade vi oppositionspartier 10 motioner. Och det kan man göra i, om man har minst en tredjedel av rösterna så kan man återremittera i minoritet. En gång kan man göra det. Och då ska man också ha en motivering för varför man återremitterar. Det har de ju struntat i nu. Det behandlas inte, utan det finns ett tjänstemannayttrande och det är från kommunjuristen som i princip säger att man behöver inte göra någonting enligt lag, så därför gör vi ingenting.
Och du började ju, Mats, med att säga att det här skrivs ju nu i Dagens Samhälle, i den här tidningen som kommer ut. Och där bemöts det ju också från de som representerar styret idag. Och jag tror en av kommentarerna är att det är mycket lättare att styra nu. Ja, men det tror tusan det, när man inte behöver kompromissa och lyssna in vad andra tycker. Utan nu kör man över alla istället. Då blir det lättare att styra. Eller om man nu är två i ett styre tillsammans, då är det kohandel det handlar om, snarare än kompromisser. Och det blir också lättare. Du får det här, så får vi det här.
Mm. Ja, men det är väldigt tråkigt för den politiska utveckling. Därför att även om motioner kanske ganska sällan blir, så att säga, bifallna då, så att de antagna ska genomföras, så är det ändå ett sätt att driva på den politiska debatten. Och finns det då goda faktaunderlag, så kan det vara så att en motion kanske inte genomförs på en gång, men ett par år senare så har kanske andra partier lyssnat in det här och lagt in det i sin politik, och sen till slut kanske motionen genomförs i alla fall. Och det här missar vi ju nu. Det finns ju liksom ingen tjänstemannaberedning, så att vi får ju inte den här faktanalysen. Och så det blir ju väldigt platt. Och det är väldigt svårt också att ta ställning till andra partiers motioner. Vi tycker ju förstås att våra egna idéer är jättebra, så de stödjer vi i alla fall då. Men när andra partier kommer upp med goda idéer, hur ska vi kunna ta ställning till dem om vi inte har någon faktaunderlag?
Ja, men det är ju också på en rad andra områden som det har förändrats,
ja,
i Tyresö. Bland annat när vi ska lägga budget. Så tidigare så fick vi en sammanställning av förvaltningen. Alltså en neutral budget. Det får vi inte längre. Så nu har vi bara styrets. Och den är väldigt, eller vad ska jag säga, den är inte transparens. Det är väldigt svårt att utläsa vad pengarna ska gå till. Dessutom så har de ju, ja, styret har ju tagit bort en rad strategier och planer och allting, så att vi vet ju inte hur kommunen ska jobba med olika saker längre. Klimatplanen är försvunnen från hemsidan också, det vill jag bara nämna.
Ja, jag bara hakar på det här också med hur man då missköter den här motionshanteringen. Vi är ju många partier, inklusive vi i Liberalerna, har ju också drivit politik i form av att vi tycker man ska ha språkkrav, bland annat i omsorgen. Och det är flera partier som ligger bakom det här också, för vi tycker att man ska som äldre kunna göra sig förstådd. Nu har ju styret tagit upp det här och slår sig för bröstet att det är de som har drivit igenom nu att man ska ha språktester för personal i omsorgen. Vi har ju sett utspel, jag tror för övrigt faktiskt i Tyresö Nyheter var en artikel där man faktiskt nu slår sig för bröstet och säger att, och vi politiker börjar.
Ja, men då, om vi ska vara ärliga, så tror jag faktiskt att det var en SD-motion från början som Socialdemokraterna var väldigt emot. Därför att det görs ju redan vid anställning, ja, förfarandet, så tittar man på det. Men nu är det andra tongångar här.
Ja, det här kanske är ett bevis på då att även motioner som först inte gillas, till slut så blir det även styrets politik. Va? Och då är det bra att de är utredda ordentligt.
Ja, men sen så var det också en kommentar i Dagens Samhälle att det kommer en kostnad att samarbeta med små partier. Och jag tänker att det kostar betydligt mer att låta stora partier styra helt ostört och inte bli ifrågasatta. Och det är där vi är lite nu. Eller vi är på väg att hamna där. Och vi vill inte liksom att viktiga beslut ska bli vara ogenomtänkta. Det kan ju skada demokratin.
Mm. Och det där att det kostar mer när det är stora partier som styr, det ser vi ju bland annat här i Tyresö. Här finns det ju inte ens utrymme för Moderaterna att få igenom någon skattesänkning trots att de har stöd från flera andra partier. Inklusive Liberalerna för övrigt.
Precis, politiken låses ju fast väldigt mycket. Vi ser det, jag vet när jag brukar på våra månatliga medlemsmöten brukar ju rapportera om det som händer i politiken. Och när vi själva satt i studion, då var det svårt att liksom hinna med allting som har hänt i politiken. Nu händer det inte så mycket överhuvudtaget, så man vet inte riktigt vad man ska säga faktiskt. Det står ju liksom stilla och stampar i kommunen då.
De har ju hunnit med ett par slottskonferenser i alla fall, styret med förvaltningen.
Ja, det har de hunnit med.
Det är ju också en sån grej som vi aldrig har gjort, att styret själva åker på konferenser med förvaltningen. Utan det har ju varit hela kommunstyrelsen och presidierna då i nämnderna som har åkt tillsammans. Så det har ju varit värdefullt, men de sista åren så har vi ju haft konferenser på hemmaplan bara. Mm. Men nu är det andra tongångar.
Och det är viktigare än skattesänkning kanske, så att Tyresöborna får vara med också.
Ja, nej, men det är märkligt. De påstår ju då också i Dagens Samhällsartikeln att vi jobbar precis som förut. Det är inte ingen förändring. Liksom. Men det finns ju åtskilliga exempel på det här. Vi vet ju det att tidigare så hade vi har ju två stycken råd i kommunen. Kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet. Och där finns ju då organisationer som representerar pensionärer och funktionsnedsatta. Och där har det tidigare varit så att både styret och oppositionen har haft representation. Men numera är det bara styret som sitter i de här råden. Så att på punkt efter punkt så blir man utestängd som oppositionspolitiker. Och jag tror även de som sitter i presidiet, de här andre vice ordförandena som kommer från oppositionen, de är inte med på beredningar och sånt heller. Det här är lite politiskt tekniskt, men det är ytterligare ett område där man liksom inte längre sitter med vid bordet.
Men det blir mindre tjafs då?
Ja, det blir nog mindre tjafs faktiskt. Där får vi kanske ge dem rätt då. Det är ju enklast vore om ett parti styr alltihopa, eller hur?
Just det. Det finns ju länder där det fungerar också.
Ja, ja. Eller hur? Mm.
Vi har ju gemensamt i oppositionen försökt få till att någon i opposition ska vara med i råden. Men nej, så blir det inte.
Så blir det inte, precis.
Nej, vi tycker ju Centerpartiet att det vore bra om alla oppositionspartier hade möjlighet att delta i de här råden. Mm. Vi har faktiskt också lämnat in en motion nyligen om att inrätta ett ungdomsråd också för att ge ungdomarna mer insyn och möjlighet att påverka sin egen vardag. Så att det här är något som jag hoppas att vi fortsätter prata om.
Mm, absolut. Ja, vi var inne förut när vi sa att vi hade återremitterat ett antal motioner för att de inte var beredda ordentligt. Det finns även andra frågor som vi återremitterat för att de inte är liksom färdigställda på riktigt sätt. Och en sak som var uppe på fullmäktige, det var det här investeringsprogrammet. Kommunen har ju en långsiktig plan för investeringar och det är jättebra. Och den sträcker sig ända fram till år 2037. Det vi däremot såg i investeringsprogrammet var att det fanns liksom inga objekt från 2030 och framåt, så att vi saknar alltså långsiktig planering här i kommunen. Och där blev vi ju varse också på kommunstyrelsen här senast när också lokalförsörjningsprogrammet skulle beslutas, så det är lite kopplat till investeringsprogrammet. Där talar förvaltningen om vilka behov som finns och det här är naturligtvis avstämt med styret, så att man nämner ju inte behov som man inte tror man kan genomföra, så att säga. Och det var otroligt tunt. Alltså, vad säger ni om det? Det fanns nästan inga behov alls fram till 2037.
Alltså, långsiktiga behov för skola, äldreomsorg och idrott, infrastruktur, det måste ju finnas. Och det är ju så mycket billigare för oss om vi upptäcker det i tid och har med det i planeringen i tid. Mm. Så att det inte finns, det har jag svårt att tro. Men jag är inte tjänsteperson, så jag med den insynen, men ja.
Mm.
Ja, jag har flera aspekter på det här. Bland annat så finns det ju ingen analys av vilka investeringar som vi behöver göra om vi ska nå vårt klimatmål. Det har du inte gjort, och det har jag efterfrågat flera gånger. Och något annat som är också besvärligt, kan jag säga, är ju att man lägger över stora lån på Tyresö bostäder för vård- och omsorgsboenden. Vilket begränsar bolaget när de ska göra de nödvändiga upprustningar i både Graningsringen och Krusboda. Alltså det är väldigt stora behov som vi pratar om, och hälsovårdliga bostäder som folk bor i. Det här är väldigt, väldigt allvarligt, tycker jag.
Det låter ju också som väldigt kapitalförstöring att man inte underhåller det stora bostadsbestånd som finns i Tybo idag. Det vet alla att det kostar mycket mer sen när man måste göra mycket större insatser och reparationer.
Mm. Ja. Precis, det är inte bara bostäder det handlar om, även om det kanske är allvarligast egentligen. Vi ser ju inte heller någon plan på att rusta upp våra skolor framöver. Nu bygger vi en djupkärs skola, det är ju jättebra, det är alla överens om. Men vi har ju åtminstone tre skolor till, Bodestimme, Tvådala och Dalskolan, som har stora renoveringsbehov. Men det finns alltså inga planer överhuvudtaget på att åtgärda det före 2037 i alla fall. Och det tycker jag är oroväckande.
Ja, det är ju märkligt. Det är jättemärkligt.
Sen är det många andra saker som vi också saknar i det här investeringsprogrammet. Det är ju stora saker som jag har diskuterat under många år i kommunen. Till exempel Trollbäckenstråket och utvecklingen av hela den delen av kommunen. Eller Lindalshöjden, där vi ju har diskuterat företagsetableringar under många år. Det är helt struket nu och finns inte med i programmet, och det ger ju en väldigt kortsiktighet i planeringen.
Men när det gäller Tyresö bostäder och den underhållsskuld som finns till en stor del av beståndet i, ja, men som vi har läst om i Krusboda, men också i Graningsringen, så är det ju viktigt att vi sätter igång med de renoveringarna och upprustningarna nu, för det kommer bli kostnader för företaget, och då kommer det också bli kostnader för de boende, hyresgästerna. Och det vill vi ju undvika. Och därför så tycker vi det är väldigt tråkigt.
Ja, alltså de renoveringarna borde ha varit igång för länge sedan. Men jag vet inte vad som hände. Jag har ställt en fråga till Mats Fält, som är ordförande, som kommer på fullmäktige nästa gång. Men apropå Graningsringen, så har vi ju också den stora frågan om utsatt område, som du började med att prata om,
ja,
Mats.
Precis, ja.
Ja, vad säger vi om det?
Ja, det är intressant där, för att jag tror att det budskapet gick ut då på riksnivå samma dag som vi hade kommunstyrelse faktiskt. Och då passade ju kommunstyrelsens ordförande på att bjuda in vår lokalpolis till kommunstyrelsen. Så det var väl åtminstone tre poliser som var där och berättade om hur de såg på det här med att Graningsringen har blivit utpekat som ett utsatt område. Men deras budskap var ju väldigt annorlunda. Alltså det har ju pågått ett arbete som heter Tryggare Graningsringen, ett projekt som har löpt i många år, som har varit stor politisk enighet också. Och det har ju gått rätt så bra faktiskt. Så polisernas budskap var väl det att vi är helt klart på rätt väg, och problemen har egentligen minskat de sista åren. Sen den här klassningen, den bygger liksom mer på statistik sedan många år tillbaka då, så att de
2023-2024 mest.
Ja, precis. Så de menar ju på det att det är ingen anledning till panik, utan vi ska fortsätta i tangentens riktning. Fortsätta det här bra jobbet som pågår och ge cred till alla som har jobbat med det här. Att de har gjort ett bra jobb, så att säga.
Mm.
Och inte bli halsstarriga av det här. Men på något sätt var det precis det intrycket jag fick av styret, att de blev lite stirriga av det här. Att det här klassningen kom. Vad säger du, Heinz?
Ja, vår ordförande för kommunstyrelsen la ju ett politiskt uppdrag, ett ordförandeuppdrag till kommundirektören, att nu med ljus och lykta sätta in övriga insatser och jaga på och se vad man kan göra ytterligare för att stärka upp tryggheten. Och det är naturligtvis någonting som är bra att man gör, men det är ju just det vi har hållit på med nu i flera år.
Mm.
Och också steppat upp med mer insatser, med mer personal av olika slag, och också att polisen säger att de är där mycket mer och patrullerar dagligen. Så det känns ju nästan som ett populistiskt utspel att det här kommer nu i form av ett ordförandeuppdrag också.
Det kom strax innan kommunstyrelsen, var väl, ja, någon timme innan.
Ja, precis.
Och det var, låg ju också ett ägardirektiv till Tyresö bostäder. Och de sakerna som räknades upp är ju sådant som bolaget har jobbat med. I alla fall när jag satt i styrelsen, och det var ju innan ja, Moderaterna och Socialdemokraterna tog över. Det var, vi jobbade exakt med det som stod där. Så det är liksom att slå in öppna dörrar.
Ja, det var ju väldigt märkligt där, för att det här ägardirektivet, för det första är det väldigt konstigt att lägga fram ett ägardirektiv till ett bolag med typ en halvtimmas varsel. Man ändrar liksom inte inriktningen för ett bolagsverksamhet bara genom att knäppa med fingrarna. Det måste man en djupare analys till. Men om man också tittar vad som stod i det här ägardirektivet, så stod det ju egentligen en massa självklarheter. Som att bolaget ska liksom hålla koll på sitt bostadsbestånd och vem som bor där. Jag menar, det behöver man ju inte få ett ägardirektiv om man sitter i en styrelse för ett bostadsbolag. Det är liksom det mest grundläggande kanske i hela bolagets verksamhet.
Ja.
Ja, du sa tidigare någonting, Mats, om att det är inte mycket ny politik som sker i kommunen. Och då måste man väl upprepa och damma av gamla saker som redan pågår och framställa det som att det är något nytt som sker. Det där har vi läst sagor om och liknande tidigare också. Jag noterade också för övrigt att under brinnande möte så sitter en av ledamöterna, moderat ledamot i kommunstyrelsen, och gör inlägg på Facebook där han totalt missförstår vad vi flera oppositionspartier invänder mot. Men han förstår att det här är att vi är emot satsningar i Graningsringen och lägger ut en 180 grader felaktig tolkning av diskussionen. Men det är alltså så man beter sig när man representerar styret.
Ja, jag tycker det är illa. Jag tycker det är jätteilla. Jag förstår inte heller syftet, varför man gör så. Det räcker väl. Alltså, vi har väl nog med att diskutera sakfrågor. Vi har ju olika uppfattningar om mycket, men det kan väl stanna där. Man behöver inte hitta på saker om varandra.
Och inte ljuga om varandra heller, för Nej. Det tycker jag är vedervärdigt.
Ja.
Och i synnerhet om en fråga som är så pass allvarlig då, som att kommunen har ett utsatt område. Det finns ju ingen politisk motsättning överhuvudtaget. Nej. Att inte vidta åtgärder för att liksom vända den trenden.
Nej.
Så det var ju alla rörande överens om. Men det vi vände oss emot var ju förstås den här populistiska framställningen att liksom, nu ska vi ta krafttag från politiken med någonting som har pågått i flera år, och de här nya krafttagen innebär egentligen ingen förändring alls av arbetssätt.
Skriva ett pressmeddelande då. Ja. Men det är ju inte det enda ordförandeuppdraget vi har sett som där styret slår in öppna dörrar. Så att det... Man skriver ner självklarheter, alltså sånt som verksamheten ska jobba med.
Ja, det var ju någonting förut också om att lärarna borde göra sitt jobb också. Men det tror jag de förstår även utan ordförandeuppdrag i barnutbildningsnämnden.
Ja, det var gymnasienämnden.
Var det gymnasienämnden en gång? Ja.
Nej, men här hade det ju getts ett ypperligt tillfälle att kanske ena alla politiska partier och lite ändå se hur... Det som vi gjorde när vi var i styret har gjort effekt, och det de gör nu i sitt styre, det har också gjort effekt på Graningsringen. Även om vi har den här klassningen så är vi på väg åt rätt håll. Man har en möjlighet att bidra med lite ljus här i den. Men man valde en annan väg att gå.
Precis, vi skulle ju här i studion kunna säga nu att det här är styrets fel, att det här har blivit ett utsatt område. Va? Men vi jobbar inte så.
Nej.
För det är inte styrets fel, utan vi är på rätt väg. Och det jobb som vi påbörjade i förra styret, det fortsätter säkert på bästa sätt nu också. Mm.
Det här är ju också, vi pratar om investeringsprogram och liknande tidigare. Det är ju just sånt här som man kräver långsiktighet i hur man jobbar med det här. Allt från fastighetsfrågor och andra investeringar. Men också hur man hanterar en sån här problematik med ett helt område.
Ja.
Men också skolan. Hur vi hanterar skolan. Du pratade om ett ordförandeuppdrag om att lärarna ska göra sitt jobb. Vi skulle kunna göra det enklare för lärarna att göra sitt jobb istället.
Precis,
helt rätt.
Ja, får jag säga, jag tycker jättemycket om Graningsringen. Det är en fantastisk innergård och det finns så mycket aktiviteter där. Jag var ju ordförande också i Tyresö bostäder tidigare. Men det viktiga är ju också hur de boende uppfattar situationen. Och där är ju många som har bekräftat i media nu att det har blivit mycket lugnare. Så det, vi är på rätt väg. Vi behöver inte kasta fram ordförandeuppdrag för att markera.
Nej, precis. Och det vore ju väldigt fint, när jag sagt flera stycken av att om de här renoveringarna faktiskt kom igång.
Ja.
För det är människor som bor i de här lägenheterna. För varje dag liksom, så blir det ju värre egentligen när man inte gör någonting åt det.
Det är ju stora saker. Det är ju stambyten framförallt som man behöver göra. Och ventilation och klimatskal med mera.
Ja, det här är inte löst i en handvändning. Det kommer att kosta jättemycket pengar. Men man måste ju börja någon gång.
Måste börja. Vi skulle ha börjat för länge sedan. Och nu står det i tidningen att de har börjat med stambyte. Men vad jag, enligt mina kontakter, så stämmer inte det. Så att, ja, vi får väl höra i fullmäktige debatten.
Ja, du får kanske något vettigt svar på din fråga du ställer där. Vi får väl se.
Mm.
Ja, men det vi konstaterar om granningsringen i alla fall, det är ju faktiskt att utvecklingen egentligen går ändå till rätt håll.
Ja.
Trots att det blivit utsett till ett utsatt område. Det är mycket som faktiskt är positivt här i Tyresö också. Nu har vi gnällt lite på styret att vi i oppositionen har svårt att komma fram med vår politik. Men nu är det snart valrörelse också. Det finns ju otroligt mycket aktiviteter inom oppositionspartierna att forma ny politik.
Mm. Men sen ska man också nämna när det gäller granningsringen att vi kommer faktiskt ha en vallokal i granningsringen när det väl blir... lackar mot val.
Men det lackar mot val så får vi en vallokal.
Ja, precis.
Ja. Ja, men det hade vi förra gången också. Nej, men jag vill uppmana alla att kontakta partier. För det är faktiskt jättekul att vara inne i politiken och hjälpa till och driva sådana frågor som man är engagerad i. Och jag har ju varit med i många år här nu. Faktiskt längst, tror jag. Men lär mig nya saker hela tiden. Alltså det är helt fantastiskt. Så att jag kontaktar parti och kom med. Det är kul.
Ja, det finns ju en anledning att vi faktiskt orkar med att vara med i den här verksamheten år efter år.
Ja.
Och är man med i ett parti kan man också utveckla sina journalistiska talanger och skriva i olika tidningar till exempel, eller flygblad. Och ni som inte vill läsa Socialdemokraternas Pravda, som en del kallar den, det vill säga Tyresö Nyheter, så kommer det ett alldeles rykande färskt nummer av vår egen Tyresö Liberalen här i dagarna. Så se upp postlådan, så kommer ni ha något nytt att läsa. Och det är garanterat vem som är utgivare. Till och med namnet Tyresö Liberalen antyder att det skulle kunna vara från Liberalerna. Vi har logga och vi kommer säkerligen ha en Mats Lindblom i tomteluva där också.
Säkert,
ja. Och den är bara 4 sidor för er som vill läsa lite kortare inslag.
Nu kan du dela ut den också i Tyresö Bostäders fastigheter.
En sån sak och framgång är ju värt att fira direkt här.
Precis, det är faktiskt värt att nämna. Den här utgåvan som vi delar ut en gång i kvartalet ungefär, den kanske kommer upplevas som helt ny faktiskt. För att vi kommer ju kunna dela ut den i områden där vi inte haft access tidigare.
Ja, ni får trycka fler.
Och det har vi gjort också, ja. Precis. Så
det är högre kostnader.
Och det här numret kommer faktiskt innehålla en liten förhandstitt på vårt kära projekt Ishallen.
Jaha.
Så det är länge efterlängtade som faktiskt kommer att slå upp portarna nästa år. Så det blir en fin julklapp till Tyresöborna i förskott.
Vi tror på det när vi ser det.
Så har du sagt i 5 år nu.
Ja, precis. Och det är en riktigt långbänk där med ishallen. Men den ser ju faktiskt ut att kunna bli verklighet nu. Alltså att den faktiskt skulle kunna invigas snart.
Den är inte lagd på is då.
Och det var en bra avslutning.
Ja, precis. Ja, ishallen, precis. Vi får, det är där man får vinter kanske. I ishallen. Det verkar inte bli så mycket vinter annars. Men jul blir det i alla fall. Och snart är vi där. Ja, vår programtid lackar mot sitt slut, om man säger så. Så jag får vi sluta med att önska alla radiolyssnare en riktigt god jul och få tacka alla i studion för närvaron. Kan hända så får vi ytterligare ett program innan jul också. Vi får väl se.
God jul!
God jul!
God jul. Ja, god jul.